Filip, det var inte den vanliga fredagsmorgonen du hade idag.
Nej, det har varit extra festligt får man säga.
Jag såg ett meddelande i Slack klockan 6.30. Vad 17 gjorde du uppe då?
Nej, men klockan ringde lite tidigare idag för att jag och två kollegor här från huset skulle åka ut till Frihamnen där Stockholmsbörsen huserar. Eller Nasdaq Stockholm kan man också kalla dem för. För vi har varit med och hjälpt till med en notering. Canel som gjorde sin IPO här idag. Så det är 22 mars när vi spelar in, så får vi det sagt också.
Vad är Canel för bolag för dem som har inte hängt med i svängen?
Ja, men här är det ju ett bolag som jag intervjuade här bara för ett par veckor sedan. Så det finns ju faktiskt ett långt avsnitt på YouTube som man kan kika på. Men det här är ett bolag som köper industriteknikföretag. Liknar lite som de här serieförvärvarna som vi har sett på börsen. Det finns ju flera sådana. Lagerkrans är ett sånt där vdn också har en historia ifrån. Men det rekommenderar jag att titta på. Både vd och styrelseordförande är med där.
Jag kan ju säga att min morgon inte heller var helt vanlig eftersom att jag fick gå varm på Twitter under morgonen när du ringde i klockor. Och det är ju så att när vi... Jag tänker egentligen att vi ska ta det här lite från början. Bena ut hela liksom IPO-processen. Men vi ska börja med att säga det att Canel då, som gjorde sin börsintroduktion den här veckan, de har fått 25 000 nya aktieägare.
Många.
Och det är ju via oss. Mm. De har fått så många aktieägare. Men det var en extremt stor efterfrågan på på det erbjudandet som bolaget har haft ute, vilket gjorde att våra kunder fick väldigt låg tilldelning. Det var 20 aktier per person, vilket var ungefär 600 kronor. Mm. Eller det var 600
kronor. Det var 600.
Och det gör ju folk väldigt besvikna. Och jag kan förstå det. Mm. Att man känner så här, har man signat upp sig för liksom 600 000 och så får man 600, då känns det som om det är inga pengar alls.
Ja, även 10 000, alltså 600 kronor är ju pengar det med, men när man är med i en sån här IPO, och nu är vi, och det är det här som är lite intressant, för att nu gick ju den här aktien också väldigt starkt i öppningen. Den var ju uppe på 70% uppåt då, från de här 30 kronorna som den öppnade på, och då har man då tecknat för liksom mer pengar och känner, då kan man ju nästan känna sådär att ja, men jag hade velat få en avkastning på 10 000 eller 600 000 eller 1 miljon, hur mycket man nu liksom hade tecknat för.
Ja, men jag tycker att det är mycket i det här som är problematiskt. Dels det som du är inne på, att det är ju många som ser IPOs, alltså det vill säga börsintroduktion, initial public offering.
Just det.
På engelska. Som ett sätt att tjäna snabba pengar när börsen öppnar på öppningsdagen. Mm. Och anledningen att det har blivit lite den kulturen gör ju att bolaget är mindre benägna att ge aktier till retail för att de vet att de ändå bara kommer sälja dem. Men vi ska ta det lite, som sagt, från början. Och det som hände på Twitter då var att folk var väldigt besvikna och att de skäller ut oss på Avanza för de tror att det är vi som bestämmer tilldelningen. Och det är ju den första myten som jag vill liksom slå hål på. När Avanza ger ut alltså vi tillhandahåller ett erbjudande, men vi har ingenting med erbjudandet i sig att göra. Det gör att vi har ingenting att säga till om vilken tilldelning folk får. Det är bolagets styrelse samt finansiell rådgivare, alltså i samråd med finansiell rådgivare, som bestämmer om tilldelningen. Men ytterst är det då styrelsen i bolaget. Och det man ska komma ihåg är att det finns lite olika roller när det kommer till de här IPOsen. Och jag har ju jobbat på corporate finance här på Avanza, så jag har ju jobbat med den här typen av uppdrag under den tiden som jag jobbade där. Och det finns, antingen kan man vara finansiell rådgivare, och i det här fallet var det SEB som var finansiell rådgivare. Och då kör man ju liksom hela från ax till limpa. Man är den som sätter värderingen, man sätter villkoren, allting tillsammans med bolaget såklart. Sen kan man också vara någonting som heter joint bookrunner. Mm. Och det betyder att man går tillsammans med flera andra finansiella rådgivare eller joint bookrunners för att tillsammans bygga upp boken.
Vad som är boken då?
Ja, nu kommer vi till det också. För när man ger ut ett sånt här tekniskt erbjudande, då sätter man sig, men bolaget är värderat till så här mycket. Och sätter vi ut så här många aktier så blir de värda så här mycket. Förlåt, nu pratar jag i väldigt liksom diffus, men det är för att inte säga några exakta siffror här.
Men det här är ju de tillfällen där bolaget ska ta in pengar, för det finns också så kallade direktnoteringar, då säljer man ju inga aktier innan, men här gjorde ju Canel då en ny emission på 250 miljoner, så då finns ju 250 miljoner som ska tecknas helt enkelt.
Precis, bra där. Så det finns 250 miljoner som ska tecknas, och där finns ju då ett visst antal aktier beroende på vad man sätter, liksom hur många aktier man ställer ut. Och under den här teckningsperioden som är innan bolaget noteras, då ska ju alla anmäla sitt intresse för att teckna de här aktierna. Men intresset kan ju i princip vara oändligt. Mm. Men det finns ju fortfarande bara 250 miljoner som ska portioneras ut. Och i normalfallet så är det också så att institutionella investerare består till allra största del av den här boken. Så säg att,
och det är ju fondbolag och institutionella investerare, svårt ord där, som placerar andras pengar helt enkelt.
Precis, och där skulle jag vilja säga, utan att förhoppningsvis kliva någon på tårna, att det brukar vara så att retail, alltså de kunderna som vi har, småsparare, privatpersoner, det kallas retail i det här sammanhanget, de brukar få från någon procent upp till typ 15%, vilket är mycket. Mm. Så att av de här 250 miljonerna så är det då alltså bara ett visst antal procent som tilldelas retail. Men Avanzas plattform har ju blivit väldigt stark, väldigt stor. Det är många som vill ha de här aktierna. Man vet att det ofta är så att marknaden prissätter aktierna högre än vad värderingen gör, vilket gör då att aktiepriset springer vid öppning, vilket gör det till väldigt intressant.
Och där kan vi bara skjuta in också att det finns ju en anledning till att man gör så här också, och det är ju för att värderingar är ju jättesvårt, men för en finansiell rådgivare så är det ju jätteviktigt, och för bolaget såklart, att få en bra börsstart.
Ja.
Så att sätta ett för högt pris där kursen istället går ner är ju mycket, mycket sämre än att försöka liksom få en bra start. Sen kan man ju alltid fundera på sådär, är det smart att få aktien att gå upp 50%? Det är ju ingen som vet det här på förhand.
Nej,
för då kan man ju tycka att de har tagit in pengar för billigt också.
Ja, för att det som händer är ju att man gör ju en värdering baserat på alla möjliga parametrar. Mm. Men det är ju liksom inte någonting som man bara liksom sticker upp fingret i luften och tar på måfå. Utan det görs ju liksom en regelrätt värdering. Man sätter men ungefär så här mycket är det värt baserat på X och X och X, eller X, Y och Z. Mm. Men sen kan det ju vara så att marknaden prissätter den annorlunda, om det är så att man ser en potential och sådär, som ju kan vara väldigt svårt att se i värderingen.
Ja.
Hur som helst, nu tappade jag var jag var någonstans, men var var jag någonstans?
Jag vet inte, men någonstans i...
Jo visst, ja, bookbuilding-processen.
Just det, bookbuilding, ja.
Så att från början är det en väldigt liten andel som går till retail.
Mm.
Och där kan det ju vara så att Avanza är väldigt stark plattform, det är väldigt många som vill ha det. Och det gör ju att det är väldigt många fler som vill ha aktierna än vad det finns aktier att tillgå.
Exakt.
Och det gör att bolaget har lite olika alternativ vid tilldelning. Antingen så gör man så att man lottar, så är det några som får aktier och någon som inte får någonting. Och då blir det väldigt sura miner också, för då är det ju någon som kan tjäna flera hundratusen kronor medan någon annan inte får någonting alls. Alternativet är att alla får så lite de bara går. I det här fallet blir det då 20 aktier per person.
Oavsett hur mycket man har tecknat då. Ja.
Oavsett hur mycket man tecknat. Och vissa gör så att de liksom kan reducera proportionerligt efter hur mycket man har tecknat. Men allt beror ju på efterfrågan. Och här verkar ju intresset från institutionella investerare också ha varit väldigt hög.
Mm.
Nu vet inte jag exakt hur mycket retail fick här, men jag skulle tro att det var någonstans mellan 5-10% av boken. Som sagt, kan vara mer, kan vara mindre. Har inte den insynen i dagsläget. Och det som händer då är att alla de som tecknar via Avanza, det skickas en registrering, och sen får vi den registreringen, vi anonymiserar den, så att det står ju liksom inga namn eller kontonummer eller så, då bryter man mot GDPR. utan skickar en lista till bolaget med där det står typ 1, 2, 3, 4 och hur mycket respektive nummer har tecknat. Skickar den till bolaget, sen får vi tillbaka en lista med så här mycket får varje person.
Mm.
Det är verkligen
och det är
exakt
det man får förhålla sig till
så,
då, helt enkelt.
Det går till. Och där har jag också sett att det har varit sura miner om att så här, Avanza gör bara det här för att tjäna courtage. Och det vill jag också slå hål på för att ja, vi tjänar courtage på när folk vill sälja sina aktier. Men vi får betydligt mycket mer betalt för varje tilldelad krona vi får av bolaget. När vi hjälper till att resa boken.
Precis.
Alltså att vi tar in kapital till bolaget. För det är ju egentligen det man gör. Det är en kapitalanskaffning till bolaget. Så att för vår egen del är det ju mer intressant att få en hög tilldelning så att våra kunder blir nöjda.
Mm.
Vi vill inte ha missnöjda kunder. Det är skit. Alltså, det är jättetråkigt att se att folk är så besvikna. Mm. Hade jag fått bestämma hade allt gått till retail.
Exakt. Men i alla fall väldigt mycket mer.
Ja. men nu är det inte så. Och jag hoppas att med det här avsnittet vi kan liksom ta ut lite transparens i hur det här går till.
Och sen kan det ju vara sådär då att för det vi vill jobba för och Avanza, vi vill ju verkligen demokratisera den här världen och korpvärlden som jag också har varit inne och snuddat på även om det har varit framförallt på den onoterade sidan så är den fortfarande väldigt traditionell.
Ja.
Man vill, det är ju ett liksom, det finns ju jag vet inte hur jag ska uttrycka det, ett spel här liksom på något sätt i att man vill ju få en lyckad notering och för att få en lyckad notering så vill man få med de här stora spelarna som man kan tala om att, och nu pratar vi också generellt och inte liksom kanalspecifikt då, att man vill få med stora fondbolag, andra institutioner som säger att men vi är med och tecknar för det skickar en signal till vanliga sparare så som vi att okej, om proffsen är med på det här då vill jag nog också vara med på det så att det liksom skapas en hype och att man ser att kursen liksom går upp i start. Men sen önskar vi såklart att det skulle vara en ännu större mix av instkunder och retail. Och i de uppdragen där om vi skulle få ett större ansvar som och vara liksom finansiell rådgivare så blir det ju enklare för oss att försöka liksom pusha för det än vad det är i det här fallet där vi liksom bara inom situationstecken sköter distributionen.
Precis. Och den rollen som vi har haft då kallas för retail distributor eller selling agent. Det är alltså när någon annan är finansiell rådgivare och vi hjälper till och distribuerar aktierna till småspararna. Men som sagt, det är inte helt rättvist och det här är ju också någonting, för det är också många på Twitter då som var så här, men varför ställer ni inte krav? Kan ni inte bara säga att våra kunder ska ha så här mycket? Kan vi inte garantera en minimipost? Men det finns så mycket problem med det om alla ska bli garanterad minimiposten. Vad händer om alla våra 1,9 miljoner kunder signar upp sig? Det finns inte så många aktier. Så allting kokar ju lite ner till utbud och efterfrågan. Där efterfrågan är större än utbudet.
Precis. Sen är det såklart att vi hade ju säkert i sånt här fall kunnat säga att nej, men vi har ett krav. Men här är ju det också en affärs... fråga för att om vi skulle kunna liksom komma och ställa massa krav då kanske vi inte får möjlighet att distribuera överhuvudtaget.
Precis.
Och då skulle risken kunna bli att Avanzas kunder får inte vara med och teckna alls utan alla våra kunder får köpa i börsöppning och då kommer jag inte att vara exakt det var då just i Canals fall med sig, då kan det ju vara 50% högre. Så även om det är liksom en liten teckning här för väldigt många och verkligen, liksom, jag förstår att man blir besviken när man vill ha någonting mer men vi ville verkligen sätta sken på det här så att man liksom förstår vad som händer där bakom.
Mm.
Och ju fler uppdrag som Avanza kan få själva desto hårdare är jag säker på att vi kommer pusha för att Rita ska få en större del.
Precis. Och tyvärr är det ju så att lite som du är inne på, det är svårt för oss att sätta krav för att bolagen är inte beroende av retail.
Nej.
Eller i det här fallet så skulle det till exempel kunna vara så att SCB vänder sig till bara sina kunder och lyckas liksom fullteckna retailandelen. Och då skulle Avanza inte få någonting alls.
Nej.
Så att jag menar, det är ju verkligen ett förhandlingsutrymme här där vårt förhandlingsutrymme nog inte är så stort som folk kanske vill tro att det är. Även om vi ju verkligen vill belysa effekten och makten i retail-investerare. Mm. För vi vill ju demokratisera
absolut.
Det här. Alltså, det var någon som skrev också i liksom ett försvarstal på Twitter att jag kommer ju liksom ihåg när det var fysiska blanketter och det var bara institutionella investerare som fick vara med. Och Avanza bland andra har ju gjort det möjligt för vanliga personer att ta del av IPO:erna från första början.
Mm.
Sen har vi ju såklart en lång väg kvar. Men jag vill ändå att folk ska veta att vi gör verkligen vad vi kan.
Mm.
Och det finns
besvikna.
Innovativa planer.
Ja, men det är ju toppen.
Ja.
Och Nej, men om vi ska liksom lägga det tråkiga bakom oss, för det här, ja men jag åkte ut på fest i Frihamnen hos Nasdaq och fick ringa i klockan och dricka en god juice och du fick sitta framför datorn och svara på alla frågor liksom kring det här, så bra att vi får ut det till ännu fler, men om vi ska ta det roliga av det här, och, för det är ju det som är ännu, det roliga att prata om här är att förhoppningsvis är noteringsfesten igång igen.
Ja.
Och det är det som är så himla kul. Vi hade då Reddit som noterades på New York Stock Exchange igår, Canal här idag, och vi hoppas ju nu att det här skulle kunna vara lite startskottet för att kunna se fler nynoteringar på världens olika börser. För det är ju väldigt kul och det känns som att det bubblar liksom i många olika kulisser med bolag som vill kunna ta sig till börsen, för att det är ju ett fantastiskt ställe att vara på. Det är tillgång till bra kapital, man har liksom likviditet i sin aktie, man är väldigt genomlyst och ja, men det finns massa fördelar med det. Stor liksom marknadsföringsexponering och sådär. Så
verkligen.
Det blir liksom bara förutsättningar rätt nu, och då kan vi hoppas här att för Stockholmsbörsens del, nu hade vi också Rusta i höstas och Canel nu, modigt av dem att liksom bara köra på, så hoppas vi att det blir en liksom dominoeffekt här.
Ja, för 2021 när jag började på Avanza, då var det ju IPO, alltså det var så mycket IPO-er. Jag tror att jag gjorde liksom 30 IPO-er på ett halvår då. Sen när kriget i Ukraina kom så totalt dog allting. All riskvilja försvann.
Mm.
Förståeligt. Men så att nu under 2022 och 2023, det har ju verkligen varit helt dött på IPO-området.
Verkligen.
Och vi som jobbar med IPOs bland annat då, såklart är många andra börsintresserade också. Men det är ju superkul om det är så att bolagsledare nu ser att det faktiskt finns en riskvilja igen. Efterfrågan är jättestor. Det är dags att komma till börsen.
Exakt.
Välkomna hit. Öppna armar. In i värmen.
Ja, så kan man vara delägare i tillsammans. Ja. Det är väldigt kul.
Och då får vi ju hoppas att våra kunder får mycket
var med. Ja.
För att, jag vill också, innan vi lämnar det, så ska jag säga det att en annan sak som påverkar väldigt mycket med tilldelning är ju det här med hur stort erbjudandet är.
Mm, såklart.
Ibland, så nu var det 250 miljoner, men kommer vi upp liksom på över miljarder och sådär, då finns det ju såklart mer pengar att dela ut, och så många fler är vi ju inte liksom. Så att större erbjudande, större möjlighet att få tilldelning.
Precis.
En annan rolig sak med det här är ju också det att ibland kommer det ju IPOs som ingen vill ha.
Mm.
Och då är det ju ingen som gnäller.
Nej, precis.
Det är ju alltid så att man blir besviken på någonting som man skulle kunna fått när man ser det i efterhand,
ja,
hur
men
det
precis.
Gick.
Verkligen.
Och det leder ju oss lite in på nästa ämne.
Ja, ja men det gör
om vi känner att vi har pratat klart om IPOs.
Vi kan känna att vi har pratat klart om det, för vi har haft ett annat ämne i veckan. Om vi stannar liksom i Twitter-domänen då, så har vi haft en annan stor fråga den här veckan som det har bubblat mycket kring Avanza om. Och det har ju varit en fondfråga helt enkelt. Där Avanza USA, det var, skrevs en artikel om att Avanza USA har saknat Nvidia. Och Nvidia är ju ett bolag, om man inte har hängt med på det, ett bolag som har gått otroligt bra. Och det är ett amerikanskt bolag, så att man skulle kunna förvänta sig att köper man en USA-fond så kanske ett bolag i USA som har gått väldigt bra ska finnas med. Men det gör den inte då just nu då i den här Avanza USA. Och varför gör den inte det? Jo, det är så här att den här fonden har då en hållbarhetsinriktning som gör att man tittar på helt enkelt de bolagen i USA som har liksom den bästa hållbarhetsratingen inom olika sektorer. Och fram till då sommaren senast här då 2023 så fanns Nvidia med. Så Nvidia har varit en enormt bra bidragsgivare till den här fonden. Men där och då så puttades den ur index för att det fanns något annat bolag som man ansåg hade högre hållbarhet inom samma sektor. Och där, så det här är ju en fond som Avanza då, det heter Matarfond. Mm. Så att vi samlar in pengar här i Avanza USA och sen alla pengar som kommer in där skickas i praktiken då över till Amundi som är en stor fransk kapitalförvaltare och så förvaltas de i deras fond då. Och här har man då helt enkelt, det har blivit massa missförstånd och därför vill vi också liksom lyfta det i det här sammanhanget då, för att dels så har många blandat ihop vilken fond det här rör egentligen. Det var någon artikel som skrev om att det här gällde Avanza Global. Det gjorde det absolut inte, för där är Nvidia det tredje största innehavet. Så det är fortfarande Avanza USA, och det kom också igång en jättediskussion om, men vadå Nvidia, är de verkligen inte ett hållbart bolag? Mm. Nej, det säger vi inte här, utan det handlar om är att det skulle vara de med högst hållbarhetsrating, och då kan det ju vara om man inte tillhör dem så kan man då åka ut. Betyder ju inte att man inte är hållbar för den sakens skull då.
Och ett annat missförstånd som också kom upp i det här var ju att den här journalisten som skrev om det här gärna ville vinkla det som att, och nu ångrar sig Avanza och lägger till Nvidia igen.
Just det.
Av den anledningen att vi sedan ungefär ett år tillbaka har bestämt oss för att vi kommer ta hem våra fonder Avanza USA och Avanza Global och inte samarbeta med Mundi längre. Och med det kommer det bli ungefär 100 bolag som ingår i Avanza USA istället för 25, och då kommer Nvidia komma tillbaka till fonden. Vilket var någonting som vi var på väg ut att kommunicera till våra kunder. Så att det är ju inte liksom på grund av att Nvidia inte var med längre som vi gör det här, utan det är ju någonting som är ett arbete som har pågått under en längre tid.
Men det är lätt att liksom blanda sig upp, och det är bara skönt att få ge liksom en nyanserad bild sådär. Sen så är det ju många som funderar såklart på, men, och jag fick en jättebra fråga på Twitter om så här, men vad då? Inte den här fonden passivt förvaltad, det är väl en indexfond, varför är det någon som sitter och bestämmer om en aktie ska vara med eller inte? Om jag köper en indexfond ska jag väl få allt? Och det här, jag tycker den är superrelevant.
Verkligen.
För att indexfonder är ju precis vad det låter som. Det är en fond som följer ett visst index. Men det här indexet kan ju typ se ut precis hur som helst. Och sen finns det ju en massa krav på att det ska vara när det är en värdepappersfond, att det ska vara minst 16 aktier och massa såna här saker då. Men annars så skulle man ju kunna göra vilken screening som helst då. Här är det en hållbarhetsscreening. Och då blir det ju nästan så att ska man välja en indexfond, att då måste man ju nästan ta ett aktivt beslut i att vilket index vill jag följa. Och den här har vi valt att ha liksom ett hållbarhetsfokus på helt enkelt. Och någon kan ju tycka att nej, men det vill inte jag. Jag vill bara äga alla aktier som finns i USA. Ja, men då får man ju leta efter en fond som inte har någon screening överhuvudtaget. Men här kommer ju liksom nästa krux då. Och särskilt om vi tittar på fonder i Sverige, så här ligger hållbarhetsarbetet ganska långt fram om vi kollar i liksom ett globalt perspektiv. Och väldigt många stora instförvaltare då, jag kan inte ens säga institutionella längre, så har ju anammat liksom ett hållbarhetsfokus och har en tycker att liksom det här är viktigt. Och sen kan det vara massa olika anledningar, både för att det finns en efterfrågan från sparare, att det finns ett tryck från regelverk och eller att de bara själva sitter och tänker att ska vi skapa bästa avkastning så tror vi att vi gör det i hållbara bolag. Det finns ju en miljard olika sätt att komma fram till en investeringsstrategi. Men det gör ju att för de som verkligen inte vill ha ett hållbarhetsfokus så är det faktiskt inte så himla lätt att hitta en fond idag som bara inte bryr sig alls om det liksom filtret. Så det har jag ju hållit på att prata med många om på Twitter också.
Men är det så bra då?
Ja, men där tycker jag sådär, ja, men jag det är ju ingen hemlighet att jag tycker att hållbarhet är viktigt. Dels för att jag tror att hållbara bolag kommer ha en bättre förmåga att liksom överleva över lång tid. Och då tror jag också att det kommer skapa väldigt bra aktieägarvärde. Och så tycker jag ju såklart också att det finns en jätteviktig poäng i att kunna använda liksom mina pengar till att liksom få ställa om världen och vara med i liksom en hållbar utveckling. Och det är ju det också som som ja, men om vi tittar på makthavarna i världen då, också har kommit fram till att finansbranschen är en katalysator, skulle man kunna säga, med alla sina pengar som skulle kunna hjälpa till att driva utvecklingen både liksom i miljöfrågor men också sociala frågor då. Så jag tycker och tror absolut att det här hänger ihop, men det finns ju väldigt många som inte tror det. Även om jag tittade i undersökningar från min tidigare arbetsplats, Fondbolagens förening, där man kan se då att över hälften av fondspararna i Sverige tycker att det här är viktigt eller mycket viktigt att ha det här fokuset. På Twitter har det inte riktigt låtit så i veckan.
Alltså jag delar ju 100% din bild i det här. Och precis som du säger, på Twitter, det är mycket det här att om man är hållbar så kan man inte få någon avkastning. Medan ju du och jag tillhör ju den delen av den här majoriteten som faktiskt tror att det är hållbarheten som kommer generera avkastning. Sen tror ju jag att det är för tidigt att säga det, liksom om man tittar i något kort perspektiv, och det är ju jättesynd att ett bolag som har gått väldigt bra som Nvidia, att det då inte rankas som det mest hållbara bolaget. Men sen är det ju också lätt att säga det i efterhand. Ja. Hade det varit Nvidia som till exempel föll med 70%, då hade man kanske inte ens lyft på ögonbrynen om att Nvidia inte var med. Så det är ju väldigt, det var ingen som visste hur det skulle gå.
Nej, och det är det som är, sen får man ju här också liksom förstå, vad är dynamiken liksom i den här världen? Mm. Vad gillar media att skriva om? Ja. Och liksom vad gillar folk att snacka om? Och det är klart att det är liksom, det är kortsiktig avkastning någonstans som det som hamnar, liksom får luppen på sig och som man tittar på, men det är inte helt relevant kanske, för att man behöver ju dels titta i framtiden och försöka liksom hitta någonting som man själv tror på. Sen ett annat perspektiv som jag tyckte var jättespännande var en annan person som jag inte kommer ihåg namnet på nu, på Twitter, som om jag minns rätt var väldigt kritisk till, för jag skrev ett debattinlägg om det här och som tyckte att det här liksom ESG, ja, men många använder ESG-trams och det är liksom, ja, det är bara dåligt. Men som sen började liksom resonera i att nej, men jag vill inte ha ett sånt här ESG-filter på min fond, utan jag tror att de här bolagen kommer sortera ut sig själva. För att om man tittar på, om en fond skulle investera i alla bolag som finns att investera i, alltså hela universet. Om man tror på hållbarhet då, att hållbarhet kommer göra att de bolag som ägnar sig åt det kommer öka i värde, ja, men då kommer ju antagligen de här bolagen som inte är hållbara att liksom minska i betydelse i den här fonden. Alltså kommer man få med på den resan i alla fall. Och jag tyckte det var ett intressant perspektiv.
Verkligen. Sen kan det ju då eventuellt ta lite längre tid. Jag tycker ju ändå om lite det här med att sätta krav på bolag. För det är ju någonstans de som har den verkliga makten i världen. Ibland kan man ju vara så här, du och jag försöker göra vad vi kan för att världen ska bli en bättre plats. Men det är ju ändå i det stora sammanhanget företag som har den riktigt stora makten, ja, men, och politiker.
Absolut, och om vi tittar liksom på den branschen som vi då är i, finansbranschen där det finns väldigt, ja, men mycket kapital, och det finns en möjlighet genom inte minst fonder att styra kapital i liksom olika riktningar, så är det en jättemöjlighet då. Rösta med fötterna. Och sen tycker jag då inte heller att man behöver liksom, eller jag hoppas inte att man ska behöva blanda ihop det som är liksom avkastning då och det som är liksom hållbarhet. Vissa tror ju och tycker att det här är motpoler, och gör man det så liksom, nej, men man behöver inte tro på det här. Nej. För jag vill ju få det här någonstans också till att det finns ju hur många investeringsstrategier som helst. Och man behöver inte köpa alla, utan hitta det som du tycker passar och liksom ägna dig åt det. Mm. Och så får man ha en konstruktiv liksom debatt om det, för det tycker jag att vi utvecklas på. För är det någonting man ska säga också, ett problem är ju konceptet greenwashing eller social washing, att om någon köper en finansiell produkt som man tror ska vara hållbar som sen inte visar sig vara det, så kommer ju förtroendet för finansmarknaden att vara med och påverka den här omställningen att försämras. Och det är en jättedålig situation, så att det ligger ändå i allas intressen att försöka få det här att fungera.
Mm. Sen är det ju också det som vi varit inne på i veckan, att hållbarhet är ju så himla olika för olika personer.
Ja.
Och det är ett väldigt brett begrepp. För vissa handlar det om miljö, för andra om ekonomi och för den tredje om liksom ledning. Så att, där är det ju också viktigt att förstå vad det är man köper. Mm. Till exempel på Avanza USA nu, vill man väldigt gärna ha Nvidia, så kan det kanske vara en idé att äga aktien istället, eller att kolla så att den faktiskt finns med, veta ja. Vilket index det är man följer och sådär. Men väldigt intressant och vår kollega på Avanza Fonder har ju skrivit ett blogginlägg där allt det här förklaras liksom i textformat, och jag tänker att vi länkar det, och jag tänker också att vi länkar ditt debattinlägg så att man det kan om det är så att man är intresserad så finns det i beskrivningen. Någonting helt annat.
Ja.
När det här avsnittet släpps så kommer det ett räntebesked, ett svenskt räntebesked. Det kommer imorgon den 27 mars klockan 9.30.
Spännande.
Jättespännande. Själv ska jag gästa Lilla Aktuellt och förklara för 8-12-åringar vad styrräntan är och varför Riksbanken sänker eller inte sänker räntan.
Jag tänker att det kanske är det absolut svåraste uppdraget en liksom, person som dig och mig kan få.
Ja.
Att förklara någonting för ett barn, det är ju i den här världen där det är så himla lätt att prata svårt. För det är bara att lägga till en massa konstiga ord som är man i branschen så fattar man det. Men att förklara för liksom, ett barn så att den förstår ett ekonomiskt liksom, fenomen.
Ja, men jag brukar ju liksom inte bli så nervös, men det här är verkligen utanför min comfort zone.
Mm.
Jag har också väldigt liksom lite erfarenhet av barn också, men det ska bli superkul att få testa på det. Och har ni barn så får ni jättegärna titta på det. Det kommer sändas under onsdagskvällen. Men tillbaka till räntebeskeden. Den svenska Riksbanken väntas ju lämna räntebeskedet oförändrat. Även den amerikanska centralbanken den här veckan, när var det, i onsdags den 20 mars, lämnade räntan oförändrad. Men var lite mer positiva än vad marknaden hade förväntat sig. För att det är ju så att den amerikanska ekonomin inte kylts ner så mycket som man kanske hade väntat sig, eller så snabbt. Vilket har gjort att man har varit så här, men nu kommer det dröja jättelänge till räntesänkningarna. Men då kommer Fed ut och säger så här, vi lämnar räntan oförändrad den här gången, men vi ser fortfarande 3 räntesänkningar framför oss under det här året. Och då skjuter ju börsen, alltså skuttar upp i höjden. För då kommer de här förväntningarna tillbaka på att räntesänkningar kommer. I Sverige så har det ju gått lite, har det ju bromsat lite mer på inflationsfronten. Vi kommer ner på, och nu ska jag komma ihåg siffran i huvudet, 2,5% i inflation. Och det gör ju att vi närmar oss målet på 2%. Samtidigt som vi ser väldigt mycket konkurser i Sverige. Och BNP har ju varit negativt. Eller strax under nollan. Ja, negativt, men alltså, vi är runt nollan. Ja. Så att vid något tillfälle så var det nog precis över nollan. Men i alla fall väldigt låg tillväxt. Och det gör ju att nu har ju ekonomin kylts ner så pass mycket att det är dags för Riksbanken att lätta lite på bromsen.
Verkligen.
För den styrräntenivån vi är på nu, det är 4%. Det är en återhållsam räntenivå. Så att jag har ju varit ute och sagt i media så här att jag ser ju inte det som en omöjlighet.
Nej.
Att räntan...
Du stuckit ut hakan.
Ja, men jag har stuckit ut hakan lite. Jag tror inte att det kommer hända. Men jag tycker inte att det är omöjligt. Den schweiziska centralbanken valde ju att överraska hela marknaden den här veckan också och sänkte räntan fast att det inte var någon som förväntade sig det.
Nej.
Och konsekvensen av det är ju att den schweiziska franken, uttalar det rätt nu?
Frangen, franke, jag vet inte. Ja,
ja, den schweiziska valutan, schweiziska frangen, den försvagades ju på det här beskedet. Mm. Vilket ju är en av anledningarna till att Riksbanken förmodligen drar sig med att sänka räntan. För att när det är så att Riksbanken sänker räntan för de andra riksbankerna så försvagas valutan.
Mm.
Och den svenska kronan är ju redan jättesvag.
Yes.
Och det är ju därför någonting som man vill undvika. Men i Schweiz fall då, om jag förstod det hela rätt, så har valutan varit väldigt stark och att man då ville att valutan skulle försvagas. Vilket då var väldigt strategiskt av dem att göra. Men historiskt så kan vi ändå se att centralbanken inte har sänkt styrräntan innan Fed och Europeiska centralbanken, vilket ju är någonting som talar för att de inte kommer göra den här gången heller. Men jag tror ändå att...
Vi hoppas att de chockar.
Ja,
och
som sagt, jag tror inte att det kommer hända nu. Förlåt, jag ska snart få säga klart. Men jag tror att vi kan se det i maj, även om det är så att Fed eller ECB inte har sänkt då.
Mm. Nej, men och jag skulle inte säga mer än att du har tjatat om det här länge, och jag tycker nu att det är flera som jag hört under veckan som har liksom börjat resonera i samma ordalag. Så att här var du snabbt på bollen, så vi hoppas att du får rätt i det helt enkelt. Jag tror det är många som sitter och längtar efter det, samtidigt som den svaga valutan är ju också ett issue. Mm. Så att sitter man i den här...
Vi kan ju spå på inflationen igen.
Ja, men precis. Så sitter man i den här Riksbanksdirektionen som ju på sitt sätt hade varit lite kul, men jag hade också haft mycket prestationsångest som jag satt där. för vad ska man ta sig till egentligen? Så de har ju ett bekymmer, så är det ju.
Ja, men verkligen. Men det som någonstans gör att jag vågar säga det här med att det inte är omöjligt att Riksbanken faktiskt sänker räntan är ju det faktum att det är ju oansvarigt av Riksbanken att fortsätta hålla räntan på en sån pass hög nivå när de svenskarna har visat sig vara väldigt mycket mer räntekänsliga än de andra stora centralbankerna. För det slår ju någonstans om kull ekonomin.
Ja.
Och det kommer komma en gräns där det faktiskt är så att Riksbanken måste agera.
Verkligen. Men det blir kanske ett chicken race här, för att de skulle ju också kunna tycka att det vore toppen om vi då tar svenska kronan mot euro, ECB då, och sen så har vi mot amerikanska Fed, så har vi US-dollar där vi mäter den svenska kronan mot oftast. Om det skulle vara så att de sänkte först, så då kommer ju svenska kronan liksom stärkas.
Ja.
Och att de skulle vilja se det bara tecknet först, och sen kan vi springa efter med räntesänkningarna. Men du har nog rätt. De målar nog in sitt hörn här.
Mm. Men vi får se vad som händer. Mm. Oavsett så har jag väldigt svårt att se att vi inte skulle se en räntesänkning innan sommaren, givet att inget oväntat skulle hända då.
När börjar sommaren i din kalender?
Förlåt, innan halvårsskiftet.
Nej, men det behöver inte vara förlåt. Du kanske...
Men det kommer ett räntebesked från Sverige i maj och ett i juni.
Mm.
Och det är maj är i typ den 8:e eller något sånt där, och den i juni i slutet på juni, för att nu ger de ju räntebesked mycket oftare än vad de har gett tidigare.
Exakt.
Så det är också någonting som är lite annorlunda. Nu kommer det kännas som att det kommer räntebesked hela tiden. Men det är minst sagt spännande.
Det är det verkligen.
Och med det så tycker jag att vi ska ge lite utrymme för
lyssna frågor.
Oj.
För det har vi fått in massa roliga. Och jag tänkte att det skulle kunna börja faktiskt med att stöka av en som också har varit ett topic de sista veckorna, och det handlar om digitala bolagsstämmor.
Ja, och det här är du ju väl inläst på, för du har ju också skrivit en debattartikel om det här.
Ja, men precis.
Ska vi länka den i beskrivningen också?
Ja, det kan vi göra. Då har man jättemycket att läsa. Uh-huh. Och det heter nog faktiskt årsstämmer nu, men inte bolagsstämmer. Men ni fattar vad jag menar. Och här handlar det om att vi hade ju bolaget Axfood som jag handlades på Stockholmsbörsen, som var ute i jag tror att det var förslag då till stämman. Hade ett förslag då om att det skulle vara möjligt för dem att hålla digitala stämmor. Och det här blev det jättemycket kritik kring, för att man tycker att det fysiska årsstämman, den har sitt värde, har sin plats. Sen ändrade de ju faktiskt det här, så de kommer inte gå i mål med det. Men då skrev jag det här debattinlägget om att de digitala stämmorna hotar faktiskt värdeskapandet, för att vi har ju, tycker jag, en så fin aktiesparkultur i Sverige där vi, när vi äger aktier i ett bolag, ja, men då kan vi inte förvänta oss att vi ska kunna ringa till vd och ledningsgrupp, styrelse varje vecka och säga, ja, hej, jag heter Filip, jag äger 10 aktier, jag undrar vad håller ni på med här? Så funkar det ju inte. Men en gång om året så har vi faktiskt en möjlighet, oavsett hur många aktier vi äger, om det är en eller alla, så kan vi komma på den här stämman, ställa oss framför ledningsgrupp, styrelse och ställa exakt vilka frågor vi vill. Och jag tycker att det liksom, det förtjänar att liksom skyddas. Och det finns också då tycker jag en poäng här att det är lite öga mot öga, för att skulle det vara att det finns ett kontroversiellt förslag, eller det finns en ledningsgrupp som har gjort någonting dåligt som inte aktieägarna gillar, så kan ju faktiskt aktieägarna liksom kraftsamla sig till att det kommer dit väldigt många, så att de får lite puls. Och om man skulle gå över till att ha ett helt digitalt där man kopplar upp sig mot Zoom eller valfritt annat sånt verktyg, så gör det ju inte jättemycket om det sitter 10 eller 10 000 pers där. Men om det kommer 10 eller liksom 1000 pers till bolagsstämman, det kommer vara skillnad.
Sen, kan man inte muta någon heller?
Nej, precis. Utan då är det lite som det är. Sen har det ju varit lite debatt i veckan om Greta då, hennes gäng som dök upp på SAS-stämman och hade köpt aktier dit och kom dit och ifrågasatte det bolagets hållbarhetsfokus. Och det finns ju någonting i mig som tycker att det här är väldigt liksom befriande och härligt. Att det kommer...
Demokratiskt.
Ja, men det är demokratiskt. Att det kommer unga människor. Det kan vara vilka som helst, men att det kommer unga människor till en bolagsstämma som är en väldigt formell tillställning som kan kännas väldigt exkluderande om man inte liksom kan ordningen. Sen har ju ordningen också en viktig aspekt, för att det måste ju också fungera på det sättet att alla ska komma till tals. Ingen ska få stjäla hela showen. Och nu var inte jag på SAS-stämma så jag vet inte exakt vad som hände, men det lät i alla fall i tidningarna som att ordningen var inte alltid liksom
helt städad.
Nej. Mm. Men det finns någonting befriande här. Men då fick jag en fråga på Twitter här om jag kunde utveckla det här lite grann. Och var från frågeställare Ludvig, som jag vet också jobbar med den här typen av frågor med att digitalisera mycket av de här mötena. Och han har liksom en poäng här, tycker jag, att ja, men är det så att man inte har möjlighet att gå på en fysisk stämma, så ja, men då fyller det digitala en jätteviktig funktion, och jag håller helt med. I min drömvärld så skulle alla stämmor vara på en tid som vanliga människor har möjlighet att delta på, och har man inte möjlighet att vara där fysiskt så ska man kunna vara med digitalt. Så jag gillar liksom hybridlösningen. Men om jag var tvungen att välja att ska ett bolag kunna ha bara fysisk eller bara digital, då tycker jag att det digitala forumet har en jätteviktig plats.
Så att du hade valt digitalt framför fysiskt då?
Hade jag velat att det fysiska skulle få gå före det digitala, om det var antingen eller. Men i en drömvärld så är allting i hybrid.
Och det känns ju inte omöjligt att kunna lösa en hybridlösning framöver heller, givet pandemin vi har gått igenom och allt vi har lärt oss om digitala möten.
Nej, verkligen.
Sen kan jag hålla med om liksom kritiken så här, att är det inte bättre med digitalt, då kan ju alla vara med. För att nu är det ju ändå ofta så att stämmorna är i Stockholm, som du säger, det är ofta på dåliga tider, ja. Det är svårt för folk att komma dit, så att av den anledningen är det ju bra med digitalt. Men som du säger, det är ju ändå väldigt viktigt i den här att det fysiska mötet, när det är ett ansvarstagande som man ska ta ställning till. Ja. Så att, men hybridlösning är vi överens om att det är det vi drömmer om i våra framtidsvisioner.
Exakt, och det hoppas jag kommer växa.
Men du, en annan fråga. Det är någon som har lyssnat på vårt avsnitt förra veckan, Sven var här, och skrivit på vilket sätt kan AI redan idag hjälpa en småsparare med analys och sätta ihop en portfölj? Mm. Kommer AI på sikt göra analytiken överflödig? Mm. Och det tycker jag är en jätteintressant fråga. För att det är ju också så att jag vill uppmana lite här. Mm. Det finns ju AI idag, ChatGPT till exempel, som är ganska bra ändå på portföljstrategi, måste jag säga.
Jag ska inte säga ja, för jag har inte provat.
Nej, men jag har provat lite grann. Så att det svåra som småsparare, om man vill ta hjälp av AI, till exempel ChatGPT, så här, hur bygger jag en portfölj? Det är att man ofta inte vet vad man inte vet. Mm. Man vet inte vilka typer av frågor man ska ställa eller vilken typ av kritik man ska ha till de svaren man får. Men i praktiken skulle man ju kunna vara så här: jag är 25 år gammal, jag planerar att spara i 30 år, jag vill få maximal avkastning, maximal riskjusterad avkastning, vad ska jag tänka på? Mm. Och AI kan hjälpa en. Mm. Så att jag menar, det är absolut någonting som jag tycker att man skulle kunna testa. Problemet är ju det att det inte finns någon som verifierar eller kvalitetssäkrar det som skrivs.
Nej.
Och det är ju svårt som nybörjare att ha någon form av källkritik när man inte vet vad man inte vet.
Verkligen.
Vilket ju då är en utmaning. Men jag tror att det kommer vara ett sätt framöver som kan hjälpa småspararna jättemycket. Och lite som Sven var inne på förra veckan är ju det här med att man kan liksom mata in lite saker kanske direkt i Avanza-appen som då ger en AI-genererat svar som vi då har kvalitetssäkrat. Så det tror jag absolut.
Ja, men det tror jag verkligen. Och här någonstans har ju Avanza också som affärsidé att göra saker mycket mer tillgängligt än vad det kanske är i liksom den traditionella bankmiljön. Om man tittar på den traditionella miljön när man ska gå och träffa en rådgivare, det är liksom en helt annan typ av process som säkert fyller sin funktion, men, eller det gör den absolut i många sammanhang, men för att den ska bli tillgänglig för många, många fler, för det är det som är lite konsekvensen av hur den här branschen har utvecklats, att rådgivning har blivit en väldigt exklusiv produkt. Det är ingenting som är för alla, utan det är för de som har råd.
Dessutom är det ju väldigt partiskt.
Ja, men verkligen. Och i det att, ja, men i det att liksom en rådgivare ska ju liksom följa jättemånga regelverk och sådär, men precis som du och jag sitter och företräder Avanza så företräder en rådgivare någon annan bank och kommer ju sälja bankens egna fonder och egna produkter och så här. Det är inga konstigheter, det är klart att det blir så. Men man ska vara medveten om det i alla
fall.
Och
de är ju ofta inte heller dåliga, det som erbjuds, men det är ju ändå att utbudet blir mycket mindre om man representerar man är ju i princip en säljare.
Ja, men precis. Du kommer ju inte stå på liksom en Volvo-hall och säga att nej, men Volkswagen, det låter som att det är jättebra för dig. Så att den där dynamiken behöver man nog bara liksom förstå, och sen är den inte konstig liksom i sig. Så här tror jag att det fyller en jättefunktion, och särskilt för liksom demokratiseringen då, att göra bra rådgivning tillgängligt för många, många fler. Mm. Och vi är ju en så kallad execution-only-plattform idag, så här behöver man göra allting själv.
Det är ju hela vår affärsidé. Ger verktygen för att man ska kunna göra det bästa för sin ekonomi på egen hand.
Ja, men sen var ju Sven inne på det i alla fall, att om det är liksom två rådgivning, någon gör allting åt dig till att du ska göra allting själv, så finns det säkert någonting däremellan där vi också kan utvecklas inom att hjälpa våra kunder med beslutsstöd och sådär. Så det är jättespännande diskussion helt enkelt.
Och sen på frågan, kommer AI på sikt göra analytiken överflödig?
Ja, spännande.
Ja, vi har inte pratat om den här frågan i förväg.
Nej, så vad tycker du?
Men jag tror ju att det kan göra vissa aspekter överflödiga. Men det som en människa ändå kan tillföra. Det ska dock ändå sägas liksom någonstans här, själva värderingen tror jag kan bli utbytt av en AI. Men att någonstans kunna göra någon form av bedömning av sentimentet är det ju väldigt svårt att lära upp en dator att göra.
Ja, det finns...
I min spontana tanke.
Ja, och jag tänker sådär att värderingen också, det finns ju massa olika modeller för att räkna fram en värdering, och sen kan ju, ja, det går ju att addera liksom vilka parametrar som helst till det där, och jag tänker att det kanske också är en del liksom av det mänskliga hantverket men jag tror att framförallt att AI kommer hjälpa analytiker med researchen, att göra liksom deras processer väldigt mycket mer effektiva.
Screeningen typ.
Vad sa du?
Screeningen.
Ja, men precis, att kunna få fram all den här data som de behöver för att komma fram till vilken riktkurs ska vi sätta, vad tycker vi om det här bolaget och så. För jag tycker verkligen att analytiker har en viktig funktion, även om det är samma här, de jobbar också på en bank och vi skapar transaktioner liksom. Vi kommer tillbaka till det, Avanza finns ju, vi behöver tjäna pengar, medierna behöver tjäna pengar, andra banker behöver tjäna pengar, det är liksom, det finns inga konstigheter i det här, utan man ska bara förstå att det är så.
Exakt.
Jag tycker analytiker, det de producerar, det är ju så himla bra för att det hjälper en att lära sig om ett bolag. Mm. Sen lägger jag väldigt lite vikt i deras liksom riktkurser. För att det är jättesvårt att sätta riktkurser. Sådär.
Men för det jag tänker på är till exempel så här, det fanns ju då, vi pratade tidigare om IPO-vågen 2021. Mm. Och då fanns det också väldigt många bolag som var väldigt pandemidopade. Mm. Har liksom några trender som kom då. Det var liksom mjukistrenden, det var gamingtrenden, det var hudvårdstrenden. Där jag ändå känner att jag som människa då var lite kritisk till om den här trenden skulle bestå. Mm. Alltså om man försöker få in det här beteendeperspektivet i analysen, alltså hur fungerar människor? Det tror jag att AI kommer, alltså det kommer vara den svåraste biten för AI att få till. Hur människor trendar och beter sig vid olika tillfällen.
Mm.
Och särskilt har det inte varit någonting som har hänt tidigare.
Nej.
Och där har vi sett flera bolag som inte har liksom kunnat hålla i den extrema tillväxten de hade under pandemin. Nu var det ju bara ett exempel, det finns ju massvis med olika tidsepoker som det där har hänt. Men det är i alla fall mina spontana tankar på den frågan.
Jag tror det också. Och just det här med att det är ändå så mycket som den här magkänslan som ju så många pratar om.
Ja.
Som jag är väldigt övertygad om att den har en väldigt viktig faktor. Även
och jag skulle precis säga som jag är lite skeptisk till.
Okay, ja. Men den är, jag tror att det finns många som med mig kan känna sådär. Men magkänslan går man ju ofta till att tänka så här, men det här känns ju bra.
Ja.
Kan inte riktigt säga varför och sådär. Men så som jag har använt liksom AI hittills så är det för att få hjälp och liksom processa väldigt mycket information. Få hjälp och ställa en fråga till exempel och få ChatGPT sammanfatta saker och sådär.
Mm.
Men att fråga ChatGPT 4 om sådär, vad är min magkänsla kring den här frågan? Jag har inte provat det, men jag ska testa och prompta det. Men det tror jag kommer vara mycket, mycket svårare. Mm. Så jag tror vi är på samma linje där.
En annan fråga, eller det var inte riktigt en fråga, men det är någon som har skrivit det här om att vi ska påminna om tankevurpan att en aktie teoretiskt faller lika mycket som bolaget delar ut vid utdelning. För det är ju utdelningssäsong nu.
Ja.
Och jag tycker ändå att det är bra att ta upp det, även om jag tror att de flesta som håller på med utdelningsaktier känner till det.
Mm.
Men det är ju det här att när ett bolag delar ut sin utdelning så ska ju kursen teoretiskt falla lika mycket som utdelningen ger ut. Det vill säga att man kan inte köpa aktien precis innan utdelningsdag, få direktavkastningen och gå ut liksom tro att det är gratis pengar.
Exakt. Och det här laggar ju lite, så att du har ju då den här inkdagen där man tittar i aktieboken och ser vilka äger aktien idag, och de personerna kommer då få utdelningen, och dagen efter kommer X-dagen där aktien då handlas exklusiv rätt till utdelning, och det är då vi ser de här kursrörelserna och sen blir det ju inte alltid. Det är därför frågan är säkert teoretisk också här, att den teoretiskt faller med lika mycket, för att den ska ju falla med lika mycket för det värdet är ju borta. Men den dagen kan ju också hända nya saker som gör att man värderar aktien annorlunda.
Så allt annat lika så borde kursen falla lika mycket. Men det är ju flera tillfällen där det faktiskt inte alls har varit så.
Nej.
Och det är ju, kan ju också vara så att inför X-dagen att det köps på lite extra för att få utdelning, vilket ju spär på efterfrågan.
Ja, absolut.
Så liksom ger ett visst köptryck. Men det kan ändå vara bra att känna till om det är så att man har missat det.
Mm.
Och på sikt så blir det ju inte så. Som sagt, pengarna försvinner ju i bolaget när de ger utdelning, och därför borde kursen teoretiskt falla.
Exakt, det makes sense ändå.
Ja. Men det är ändå något som jag kommer ihåg att jag själv som nybörjare inte förstod från början.
Nej.
Så att därför tycker jag att det kan vara värt att lyfta.
Och för att göra någonting ännu krångligare här, så är det ju så att när man köper en aktie så tar det ju faktiskt 2 dagar innan du faktiskt äger den. Den hamnar på ditt konto på en gång, men det tar ju 2 dagar innan du står med i aktieboken för att man tillämpar det som heter T+2. Så att det tar 2 dagar innan du äger den. Så det där ska man komma ihåg. Så om man köper en aktie för att verkligen kunna få utdelning, så ska man komma ihåg att man måste då köpa den 2 dagar innan den här inkdagen då är den dagen man stämmer av aktieboken.
Avstämningsdag tror jag.
Avstämningsdag heter det också.
Tror jag vi kallar det på vår hemsida.
Så. Ja. Ja, nu ska vi tydliggöra. Så här funkar det. Jag sa ju inkdagen och du sa vi kallar det nog för avstämningsdag. Men det här är ju 2 helt olika dagar. Om man går in på Avanza Akademin så kan man läsa om sinkdagen till och med. Och sinkdagen är den sista dagen som man kan köpa en aktie och ha rätt utdelning. Då är vi med på det.
Ja.
Dagen efter då så kommer man ju inte ha rätt till utdelning. Den här dagen kallas ju för X-dagen, exklusiv rätt till utdelning. Sen kommer avstämningsdagen.
Sen kommer avstämningsdagen.
Där man då tittar hur ser aktieboken ut, och de som då finns i aktieboken då, de kommer få utdelningen. Men, och det här betyder då att man kan ju faktiskt sälja en aktie på X-dagen och ändå ha rätt till utdelning, för du ägde den på den här sinkdagen då, eller inkdagen som jag kallar den. Makes the sense nu?
Ja.
Och, men läs Avanza Akademin om ni tycker det här var
förvirrande. Och på respektive aktiesida så står det också vad som gäller för just det bolaget.
Ja.
Om ni trycker på den här lilla utdelningsmodulen under grafen. Vi har en sista fråga som jag också tycker är bra avslut. Det är någon som skriver: hade varit kul att höra vad ni sparar till och vilka strategier ni har på börsen. Fonder, aktier eller båda typer av bolag. Och som vanligt så ska vi påminna om att vi inte kan ge så mycket detaljer. Av anledningen att vi inte vill påverka någon att göra som vi gör. Men i stora drag kan vi väl svara.
Ja, det kan vi göra. Vad kul att du tog en så liten fråga när vi har lite tid kvar. Den är ju gigantisk.
Vadå, vi har typ 5 minuter.
Okej, ja men kör.
Om vi vill.
Ja.
Men vi kan väl börja med vad vi sparar till.
Mm.
Och jag tror inte det undgått någon att jag sparar till en bostad. Vilket är där absolut största majoriteten av mina pengar ligger. Det kommer ju vara så att jag kommer behöva ta ut i princip alla mina investeringar. Eller jag har faktiskt redan sålt allting. Så allting ligger nu på ett sparkonto förutom min pension.
Ja.
Och det är jättetråkigt.
Ja. Men du ska ju göra något kul för pengarna.
Ja.
Så.
Och jag ser ju bostaden också som en investering. Men det var faktiskt också en fråga vi fick. Så här, hur känns det att börja om på noll igen? Mm. Och det känns ju jättetråkigt.
Ja.
Alltså framför allt för att små summor växer mycket långsammare
jo.
Än stora summor.
Ja, men så är det ju. Sen får man ju tänka att liksom perspektivet är långt förhoppningsvis. Och man kan ju tycka att det är fantastiskt när man har... för jag gjorde samma för några år sedan då när jag och min... fast man skulle flytta ihop så ja, men då sålde jag också en del av det som jag hade på börsen för att kunna investera i vår nya lägenhet och där och det kändes ju liksom sådär ska jag sälja här nu som jag har hållit på och sparat ihop så länge, men det var ju toppen för att någonstans man kan ju följa börsen precis på samma sätt varje dag i alla fall
ja.
Så nej,
och jag menar det är bra, vi gör ju också möjligheten att bygga om på nytt.
Ja.
Men så att jag sparar till bostad och sen sparar jag till, jag kallar det för framtidsfällan. Men det är ju liksom mitt långsiktiga sparande, det som man nog skulle kunna kalla för pensionssparande, det som jag har just lovat det. Mig själv att inte röra. Och sen utöver det så sparar man ju till liksom diverse kortsiktiga saker, sommarens resa. Jag fyller 30 om 2 år. Då vill jag göra något kul. Så jag har öppnat ett konto för det, men det är inte mycket pengar i dagsläget.
Nej, det jag tror kanske hinner bli.
Jag tror inte ens att det är femsiffrigt.
Nej, då ska man ju bara tänka hur mycket pengar är det då. Ja, men mina mål är ungefär väldigt lika. Det finns ju sparande till allt man behöver i livet. Det kan ju vara både bostad, det är nästa resa, ett bröllop eller liksom sådär. Det finns ju massa saker att lägga undan pengar för. På börsen så är det liksom någon form av ekonomiskt oberoende. Det är ju ett mål jag har. Att kunna känna att en dag finns det så mycket pengar investerade att jag inte måste jobba eller kan ägna mig åt liksom, precis vad jag vill.
Och det målet skulle jag ändå säga att jag också delar.
Ja, men det låter ju som det är det här pensionssparandet. Alltså att kunna för framtiden. Och det ligger ju jättelångt fram. Och så fick vi fråga då om det var fonder eller aktier eller båda. Jag har ju framförallt aktier. Men jag har lite fonder också.
Ja, och jag kan faktiskt dela med mig så mycket och säga att jag har ju ungefär 80% fonder
okay.
och 20% aktier.
Mm.
Men har börjat switcha lite så att det är ungefär 70% fonder och 30% övrigt.
Övrigt, spännande. Övrigt. Spännande.
Så det är väl lite så det ser ut. Men jag gillar ju, alltså jag skulle ändå säga så här, för de frågar också typ av bolag, att jag är en typisk kvinnlig investerare.
Vad betyder det?
Att jag gillar stora, stabila bolag. Jag gillar fonder för att jag gillar stabil avkastning. Håller inte på så mycket med förhoppningar. Jag swingtradar inte, utan försöker hitta bolag som jag tror på lång sikt på. Sen är ju mitt mål att hitta lite fler aktier som jag tror kommer ha en fin tillväxt. Men det är ju väldigt tidskrävande. Jag önskar att jag hade lite mer tid att lägga på det. Och då sitter man ju ändå på det jobbet man gör. Liksom. Men det är inte det man sitter med hela
vi
dagen.
Vi sitter ju inte alldeles i aktier på dagarna. inte alls. Vi
och jag aktier. Skulle nästan säga att jag är allergisk mot de aktier som hypas på Twitter. Ja, de håller jag mig borta från. Mm. Får man säga så? Blir det för mycket information?
Nej, det får man väl säga. Ja. Och jag kan väl säga då att jag, mina typer av bolag, jag älskar ju att liksom äga bolag. Mm. Jag gillar att äga bolag mer än vad jag gillar att äga aktier egentligen. Mm. Om samma där skulle jag vara tvungen att välja någon.
Man är imponerad av själva bolag.
Ja, men precis. Liksom. Jag tycker ju om att känna mig som en delägare. Ja. Och, så jag äger alla möjliga olika bolag. Och har man lyssnat på mig i många år så vet man att jag gillar investmentbolag. Så det har jag definitivt. Och sen så har jag en massa andra bolag som jag tycker om att äga också.
Du har ju många bolag.
Ja, många bolag.
Över 50, va?
Ja, men det, ja, jag tror att det är kanske precis 50 nu. Men då ska vi säga att det är ju väsentligt många färre bolag som utgör den liksom stora delen. Så ser det ut helt enkelt.
Mm. Och med det kanske vi ska sätta punkt för dagen.
Det ska vi verkligen.
Nu så skulle jag vilja säga att håll utkik för räntebeskedet imorgon.
Ja.
Det ska bli spännande.
Det ska bli väldigt spännande. Vi hoppas på en sänkning.
Vi hoppas på en sänkning. Ja, jag hoppas att jag kan få överraska alla. Jag sa det värsta.
Jag skulle inte bli förvånad om det blir så helt enkelt. Jag hoppas på dig.
Ja. Tack Filip för att du tror på mig.
Ja, det gör jag varje dag.
Ja.
Risktext.
Tänk på att det kan svänga. Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har historiskt sett varit ett väldigt lönsamt sätt att få sina pengar att växa. Men vad som händer i framtiden, det vet vi faktiskt inte.
Nej, det gör vi inte.
Så trevlig tisdag.
Ha det!